Och vi ska gå vidare i det här med tungan här. Jag hoppar över det här från 7:e versen till 12:e, hoppar jag över. Och vad de här det het. Sen fortsätter man så här från vers 13. Är någon bland er vis och förståndig, då ska han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande. Men bärande på bitter avund och stridslystnad i ett hjärta ska ni inte skryta och tala emot sanningen. En sådan vishet kommer inte ovanifrån, utan är jordisk, oandlig, ja, rent av demonisk. Ty där avund och stridslystnad råder, där råder också oordning och allt som är ont. Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt den som skapar frid. Rättfärdigheten har en frukt. Den sås i frid och ges åt den som skapar frid. Nu vet vi att vi har fått rättfärdigheten på korset. Ja, men vi är Guds folk. Vi är sådana som skapar frid. Nu menar jag inte frid på hela jorden. Det är inte det som är frid. FN talar om fred. Jesus han talar om frid. Så vad är skillnaden? Ja, frid, det är någonting som man har i sig själv. Fred, det är när nationer inte längre dödar varandra. Men om jag ska kunna styra min tunga på ett gott sätt, då behöver jag få del av den här visheten och friden. För det är det som bor inom mig som kommer att styra min tunga. Avundsjuka och bitterhet nämns här då. Och det har vi varit inne på förut. Och det här med förlåtelsen, varför är den så viktig? Jo, om inte jag förlåter någon som har gjort mig illa, så kommer jag förmodligen att bli bitter till att börja med. Så kan jag bli hatisk och sådär. Så det är själva försoningen där som jag har varit försumlig med. Då leder det till bitterhet och kanske avundsjuka hos mig. För jag kommer kanske att se den här personen då, och han som har varit så dum mot mig, och han går så bra för. Och då är jag avundsjukan där också. Och när jag då börjar att tala om den personen, så kommer jag inte att tala med någon ren källa. Det kommer nog att se rättfärdigt ut på ytan. Men det är fortfarande frågan om, vad är det för källa här inom hos mig? Är det bitterhet som jag förklär på något vis? Är det avundsjuka som jag rättfärdiga på något sätt? Ja, det kan vara det ibland. Och vi ska inte hamna i den fällan. Det är dumt att falla där. Betyder det då att man ska vara tyst? Nej, det betyder inte. Man ska prata i rätt sammanhang, med rätt ord. Vi ska inte bli tyst. För ibland är det bra att jag talar ut. För om jag då har en älskande broder eller syster bredvid mig, så kommer han att säga åt mig: men hörru du, det är rätt bittert. Hur ser det ut i ditt hjärta? Tack, säger man då. Det hade jag ingen aning om. Och då går man till korset. Och så blir det rent. Om jag tar försoningen på allvar, då blir det rent i Kristi blod. Men ibland så är jag bitter. Ibland så är jag avundsjuk. Och jag förstår inte själv. Det finns inga undantag. Det hjälps inte att jag inte förstår. Jag kommer ändå ut så ont. Jag vet många som har gjort så. Jag har ju levt i lite brokiga sammanhang. Och hur ofta har man inte hört det här liksom efteråt, att ja, men jag förstod ju aldrig det. Jag visste ju aldrig det. De och de sa ju så. Ja. Det spelar väl ingen roll. Jag vet till exempel, för många år sedan så var det väl några folk som förtalade mig lite. Man gick och påstod att jag hade börjat på supa igen. Och det är inte ovanligt att folk talar illa om mig. Det finns sådana som talar gott om mig också. Men det finns en sak som jag inte klarar av, och det är när någon hävdar det. För det är så viktigt för mig att få vara nykter. Och bara få det ifrågasatt. Det är så jobbigt alltså. Så den här gången tog jag itu med det här. Jag rekommenderar det inte. Jag följde den här ryktet, för jag insåg det är ett rykte som någon har spritt. Jag ville ha reda på vem har börjat på starta upp ryktet och varför. Det var ju många människor, man gick flera led så här. Väldigt knölig väg att gå, måste jag säga. Till slut var jag vid han som hade startat ryktet då. Ja, det var ett sätt att få bort en konkurrent, trodde han på. Han var bitter och han var avundsjuk. Och jag begriper för mitt liv inte att han kunde vara där på mig, för han hade en väldigt bra jämfört med mig. Men det var något annat han var så avundsjuk på. Men det är klart, han fick ju bli förlåten från min sida. Så den grejen att han och jag gjorde upp och försonades, så det är grönt. Men alla andra, för han ångrade sig verkligen när han insåg vad han höll på att göra. Det var inget tvivel om det. Men sen går ju ett rykte, det för sig så här i led för led för led. Och de har ju aldrig fått reda på att det där var helt fel. Det var helt fel grund och så vidare. Utan de har förmedlat det vidare. Och som ett rykte, det blir bara större och större för varje led. Och det är horribelt ibland. Och vissa kretsar vill bara inte inse att de hade fel. Utan de har ett behov av att hålla fast vid det här av något slag. Kanske bara rent prestige och stolthet. Men någon försoning finns det inte där. Ibland måste man medge att man har fel. Så där kan det liksom gå ibland. Att trots att han som startade hela och jag, vi är vänner idag. Han ångrar sig. Och det har varit upprättat allting. Så fortsätter ryktet ändå. Det lever sitt eget liv. Och det var tungan som skapade där. Och det höll på att bli förödande för mig. Jag agerade då på sånt sätt, för jag blev så upprörd kring sånt där, så att jag ådrog mig en massa dumt själv. Jag skulle försvara mig själv och hitta, och jag hade kunnat hamna tillbaka till spriten på grund av ryktet. Så det kan bli väldigt illa. Det är inte tillrättavisning. Men om det är så att det dök upp en enda människa, vad då jag fick reda på mig. En kvinna. Hon kom och så sa hon: hör du, har du satt igång och supa igen? Nej, så det har jag inte. Ja, hon var ju tveksam och sådär. Men i varje fall, hon kom ju till mig. Hon visade en sorts omsorg. För att om det hade varit så, är det så illa, då måste vi försöka hjälpa det, för så får det inte gå. Det var ju hennes tanke. Men hon sökte upp mig, och det var rätt sätt att hantera det. Och genom henne fick jag också liksom startpunkter vart det kommer från då. Tungan är en eld, kan starta en eld. Och när vi använder vår tunga, jag brukar säga så här, att en människa som bär på bitterhet, för den människan vore det bättre att vara tyst jämt. För det blir sån frukt utav det bittra om tungan får börja på använda och drivas av det bittra. Så det hade varit bättre för dem att vara tyst, tills att bitterheten hade fått renats bort, naturligtvis. Men avundsjuka är samma sak. Men de här två tillsammans, bitterhet eller bitter avund heter en översättning, den uttrycks på ett annat sätt i vissa översättningar. Här står det oanlig. Ja, det är det. Det finns översättningar som har gått till grundtexten som hävdar att det ska egentligen heta trolldom eller häxeri. Ja, jag är böjd att tro det. För om man är på en liten ort, ni vet de här häxprocesserna som var i Sverige för länge på medeltiden. Hur startade de? Det var en tunga någonstans som startade någonting. Som sa någonting i rätt sammanhang eller fel sammanhang då, till fel personer. Och så spreds det på. Och till slut var det som en eld som ingen kunde släcka. Hur många oskyldiga var det inte som dödas då? På grund av en tunga. Och kyrkan deltog in också. Och jag har ofta gått och tänkt mig så här att, ja, kyrkan var väl, jag vet inte vad det var för kyrka, men i varje fall, varför gick man inte och följde upp? Vart kom det här ifrån? Hur är sanningen egentligen? Varför sökte man inte det? Ja, det är en gåta. Om jag skulle tala illa till exempel om muslimer, då skulle det hamna hos någon som har ett behov av att höra på andra som talar illa om muslimer. Jag tycker jag känner inga muslimer. Men det är människor skapade av Gud också. Deras religion håller jag inte ett dugg med på. Men jag respekterar deras rätt att få välja Gud själv. De får själv stå för konsekvenserna av det. Om inte Gud leder mig till något annat. Ska vi varna för dem? Nej, det finns ingen anledning att varna för muslimer. Däremot kan vi vara noggrann med att inte tillägna oss den guden eller den religionen. Måste skilja lite på saker och ting. Annars kan man inte tala fritt. Vi är fridens folk. För om vi inte gör så, då kan vi bli likadan som terroristerna. Någonstans kommer det dyka upp en kristen extremistgrupp som tycker det är helt okej att bränna ner deras kyrkor då. Det har redan skett. Men jag har väldigt svårt att tro att det var Herren Gud som har lett mig så. Det kan vara tungan som har startat det någonstans. Och tungan är så viktig och våra ord är så viktig. Och vi ska inte försumma betydelsen av det. För tänk att Gud skapade hela tillvaron. Vad använde han för någonting? Han använde sitt ord. Han sa och det blev. Om vi är rättfärdig. Jag menar det heter att en rättfärdig mans bön åstadkommer mycket. Alltså rättfärdigheten är så viktig kring det där. Men våra ord åstadkommer också väldigt mycket. Om vi ser som profeten Elia. Vad gjorde han? Vid något tillfälle så gick han och använde sin tunga. Gick i bön inför Gud och bad att det inte skulle regna på 3 år. Och det gjorde inte det. Ord betyder mycket. Nu kan man ju tro att det där inte är att det tillhörde den tiden. Ja, inte alls. Jag har själv varit med om samma sak. Konstigt nog. Jag har själv bett och sett hur Gud ändrar vädret. Dels när jag gifte mig. Jenny är ju fotointresserad. Så hon vill ha rätt ljus på allting. Och det bästa ljuset för ett bröllop det skulle vara sån här mulen dag. Inte så här solljus. Inte så och inte regnrusk. Utan någonting mitt emellan. Så vi bad om att få det och vi fick det. Det var stormregnet innan. Men precis när vi for ut dit vi skulle gifta oss. Då, vi gifte oss ut i, vad heter det nu? Skeppsmalen. Det gamla kapell där. Och det var faktiskt så att vi såg, alltså hon och hennes bror och jag, vi åkte samma bil dit. Och jag satt och sa, hur ska det här bli igen nu? Du har aldrig varit så vacker. Jag menar, en kvinna som är i brudklänning är ju strålande. Och det bara ösregna. Och Johan var likadan och oroade sig. Och igen, ja men det blir nog bra, vi har ju bett till Gud. Och då tog jag liksom och tänkte efter så här, ja det har jag ju faktiskt gjort. Snacka om att man har otro. Och när jag liksom insåg, jag bad tyst till Gud, så här, men förlåt mig herre. Jag tror ju snart inte ens att vi finns, som jag håller på. Då ser jag det borta och jag sa, men titta. Det blir liksom ljusare. Precis, kan det vara där vi ska gifta oss. Det var mulet att regna överallt, men här var det en lucka i allting. Ja, det var precis där vi skulle gifta oss. Så det var precis så. Så det har jag varit med om. Sen en annan gång i Sundskapellet, när jag bodde där. Då skulle jag måla en sån här, man bygger balkonger på entrétak. Plåttak, och så man byggde en balkong på det. Då hade jag tagit bort en massa grejer där, så skulle det målas. Och jag har ju ont och vill inte lägga ner onödigt mycket energi. Men det brukar liksom lösa sig. Men i varje fall när jag hade slipat det där och grunda och hållit på med, efter konstens alla regler och gjort rent. Och jag hade lagt ner hur mycket jobb som helst. Och jag var så trött och jag hade så ont. Och jag tänkte mig, vad skönt. Nu tar jag bara liksom och målar på sista lagret färg. Och började regna. Jaha, det var bra. Det tänkte jag. Det är ett Guds tecken det här, tänkte jag. Jag behövde vila fast jag insåg inte det själv. Men jag satt hela tiden och vakade. Det måste ju liksom bli bra någon gång. Vi måste slutföra jobbet. Inte vart det bra. Och till slut så var jag så prövad. Jag hade kastats hit och dit. Vet man, det är inte bara så att regnen ska upphöra. Det ska ju torka det här också. Och precis när det höll på att torka, då kom det en skvätt till. Och så höll det på så där några dagar. Och jag tror att jag inte har något tålamod, men det har jag kanske mer än vad jag tror. Men här brast tålamodet. Och då stod det en granntant i gården bredvid. Och hon led nog förmodligen med mig alltså. Jag tappade mängden med grejer där på marken. Och hon och hennes grabb kom ofta och så jag slapp gå i trapporna i varje fall. Plocka upp det och kom upp med henne. Och de såg ju hur jag led av det där. Och sen när det kom regn igen, jag såg ju på henne liksom medkänsla. Det var forsa medkänsla. Och jag var så ilsken på himlens gud av allt. Så jag sa till en ramsa i Jesu namn. Och skrek ut den. Alltså, jag var ju väldigt äkta i min bön. Det var inget konstgjort alls, men det var äkta utifrån mig själv. Och vips, så gick målen isär. Och hon stod och tittade på henne. Hon var inte kristen. Och hon sa, ja, är det så där ni gör? Ja, jag bara höll god min. Jag var mest förvånad själv. Är det så där ni gör? Ja, när det behövs. Man stod och höll på så där. Men jag var så glad och tacksam. Och jag insåg att det här var bra. Och det kom sol. Det bara torkade upp på plåten där på en gång. Gissa om jag var tacksam till Gud efter det där. Men jag glömmer aldrig hennes kommentar. Alltså, är det så där ni gör? Ja. Ja. Varför gjorde du inte det tidigare? Det var tungande också. Men alltså, det var väl Gud som prövade mig och lät det där ske också. Det kom ju ur någonting i mitt inre. För annars har inte tunga rört sig överhuvudtaget. Och den här gången var det väl okej för Gud. Men jag var ju ganska ilsken. Men jag var ilsken på Gud. Alltså, varför pressar du mig så här, Gud? Jag håller på flera dagar. Alltså, ja. Jag svor inte eller så där, men jag gick alltså till rätta med Gud offentligt. Och folk såg det. Och tack och lov att det varit bra. Ja, det var så roligt att prata med den damen efteråt. Flera veckor efteråt. Hon var helt fascinerad. Jag kan inte lära mig hur man gör. Jo, det kan jag göra. Ja, men hur gör man då? Be till Gud. Ja, men jag tror inte på han. Ja, det var inte jag som gjorde det. Nu ska du tro att jag får undan någon moln. Min större kraft är än mig här. Ja, vad svårt det är för folk. Ibland om de inte vill tro. Vad svårt det är för oss som inte vill tro. Men alltså, om ni inte tror så, ja, Gud ska bara ge er en nåd att ni får vara med om något sånt där ibland. Någon gång emellanåt. Då ni verkligen ser att han finns. Och det här med bön, det åstadkommer någonting. Jag var inte som Elia. Jag lyckas inte klara av något 3,5 års torka. Det har varit några timmar mitt i allt. Sen fortsatte jag att regna flera veckor efter det igen. Men de timmar jag behövde. Gud såg att nu var det nog för Johansson här. Och han brydde sig. Och det var med vädret. Så Gud kan. Om vi använder vår tunga på rätt sätt. Då har vi också den här rättfärdigheten. Det är så fascinerande med bibelsammanhangen. För tänk er så här att Bibeln säger att alla gör många fel. Även lärarna. Det vill säga de som står och predikar Guds ord. De gör många fel de också. Vi måste göra en hel del fel. Annars kommer vi aldrig gå till Jesus och få förlåtelse. Så vad ska vi hålla på att prata om annars? Om vi inte får ha den grejen. Ändå finns det något rättfärdigt hos den som gör en massa fel. Tänk på det hos era medmänniskor. Innan vi dömer någon. Ja, vi ska nog gå i deras skor också. Några år innan. Annars har vi ingen aning om vad vi pratar om. Och när vi har gått i deras skor några år. Då kommer vi överhuvudtaget inte vilja döma dem. För då vet vi varför det där skedde. Tungan är en eld. Kan bli en eld och kan starta en eld. Och när den styrs av avund och stridslystnad och bitterhet, då kan det vara demoniskt. Det uttrycks det här demoniskt. I en annan översättning där står det då häxeri eller troll, svartkonst, trolldom. Så det som jag har med häxeri och trolldom att göra, det behöver inte vara värre än så. Jag menar, vi tror till exempel att en häxa har en spetsig hatt med några stjärnor på, och så någon lång näsa och någon katt på någon kvast. Någon bild som vi har gett. Ja, men de ser inte alls ut så. De ser ut som oss. Det är det som är bo i dem. Det som driver dem. Det är det som avgör. Och likadant med trollkarlar. Inte är det väl någon tjomme som har något trollspö så här med någon speciell svart kappa. Så enkelt är det inte. Nej, det är det som driver han som avgör om man är det eller inte. Jag vill tillägga det att det finns grader i avundsjukan. Den andra översättningen som jag har nämnt några gånger här, den kallar den för bitter avund och stridslystnad. Det är den kombinationen skapar just det här som är trolldom eller häxeri. Och det är inte så vi ska bemöta muslimer. För då kommer vi bara att föda dem. Vanlig enkel kärlek. Det är kanske det som saknas på vissa ställen. Det är kanske därför värstingen är värsting. Att han aldrig fått möta kärlek i sitt liv. Vad ska vi ge han hat då? När han kanske behöver kärlek. Ja, det är en fråga vi alla får ställa oss. Men tungan kan användas till både gott och ont. Men vi kommer nog förmodligen att använda den utifrån hur det ser ut i vårt eget hjärta. Tungan talar vad hjärtat är fyllt av, står det och sägs det. Och det stämmer väldigt väl. För en som har andlig bedömningsförmåga, han kan också bedöma det här att vad är det som det inte talas om? Det är det som är det viktiga. Vet, om jag ska bli bedragen eller om jag ska bedra Helen eller någon, så kommer inte jag tala om mina riktiga avsikter. Då kommer jag använda andra smöriga ord för att lyckas med någonting. Men mina riktiga avsikter, jag menar, en andlig bedömningsförmåga, den bedömer ju det där, det som inte sägs. Tänk på hur ni använder tungan när det blir kaotiskt i Örnsköldsvik. Tala inte ner era medmänniskor, en som de tillhör en annan religion. Jesus gjorde aldrig så. Jag är inte det. Vi får ha åsikter och vi får ha uppfattningar, det är helt okej. Men använd inte tungan till att tala ner era medmänniskor. Då hamnar ni där själv. Då hamnar ni på den väg som ni inte ska vara på. Ni är på en väg som leder till himlen. Håll fast vid den istället. När det finns skäl att, om det är något allvarligt som sker, gå då till den människan och tala det som behöver sägas. Då blir det välsignat. Då kan det ske någonting. Om den heliga ande leder till det, så kommer det ske en förändring direkt. Då får ni vara med om något stort. Då kan ni ha räddat en människa till evigt liv. Så vi ska inte vara rädda för det heller. Det gäller bara att ha lite koll på mig själv. Vad är det som driver mig? Jag går ofta och pratar med folk. Alltså jag gör det inte snabbt och inte fort. Utan det är väldigt eftertänksamt innan jag gör det. För jag har funnit liksom hos mig själv att i ivern ibland för att åstadkomma något bra eller tillrättavisa någonting, så går man, drar man iväg så fort. Man tänker inte vad det är som driver mig nu då. Ja, det har aldrig blivit något bra av det. Det har bara blivit värre och skräpet av det. Men sen andra gånger då har man varit lugn och försiktig och inte varit så angelägen om man far iväg och säga det och det till den och den. Utan man måste känna en bekräftelse och ett driv från himlen först. Då gör man det. Då sker det någonting som liksom jag får se att Gud finns. Han lever. Det här har varit jättebra. Jag har varit med om att åka och tillrättavisa en kar. Och han var så tacksam. Vi satt där och prisade Gud flera timmar efteråt. Och han bjöd på fika och middag och allting. Och jag begriper inte, det var inga märkvärdigheter alls. Men för han var det något stort. Jag förstår inte, men för han var det något stort. Sen har jag varit med om att jag skulle fara iväg och tillrättavisa en annan en gång. I någon omsorg trodde jag. Då var jag utkastad. Och det var helt rätt. Helt rätt att kasta ut mig. Det var bara munnen liksom som var rättfärdig. Det som drev mig i mitt hjärta, det var ju något helt skräp. Jag ville bara göra mig märkvärdig själv. Så det är klart att han skulle kasta ut mig. Det var helt rätt av han. Jag är också försonad. Men det kan liksom få olika utgångar. Men när det är Gud inne, då får det en utgång som är bra. Och man kommer att märka det också. I Jesu namn. Amen.